Då hälsar alla lyssnare välkomna tillbaka till podden efter en veckas sommaruppehåll. Och jag hälsar dig välkommen hem från The Balearic Islands i Medelhavet. Där det har gått vilt till i boxen, har jag förstått.
Ja, det är, jag har fått några kommentarer, några häpna kommentarer på Instagram.
Ja.
Om mitt crossfittande på Mallorca.
Ditt nya crossfit-intresse.
Vi ska faktiskt göra hela ämnet runt crossfit och min crossfit-erfarenhet och varför jag körde hysteriskt mycket crossfit på Mallorca.
Precis, men det kommer i andra halvan av podden då.
Ja, nej, men vi får ju också be om ursäkt då att det inte blev ett avsnitt förra veckan, men det föll sig faktiskt så att vi stannade en extra vecka på Mallorca.
Just det.
Det var inte alls planerat från början. Vi var planerat att stanna ner en vecka.
Mm.
Och vår familj har lägenhet där nere. Elins föräldrar har det. Och det var så himla trevligt där nere.
Så ni ville inte åka hem?
Nej, vi ville inte det. Vi hade mycket kompisar som var där nere. Och min svåger och svägerska och deras barn var nere också. Och vi hade det så otroligt härligt tillsammans, och Rufus fick ju bada som den fiskan är och varje dag.
Mm.
Och med tanke på den prognosen för vädret hemma så kände vi att det kanske inte blir så mycket mer badande i sommar för honom då ute. Så varför inte bara stanna en vecka till och suga ur det göttaste som finns. Nu blir det ju en ganska krass, vi går ju liksom in i en ganska krass verklighet här för mig, eller jag och Elin i alla fall. Med tanke på att vi ska börja renovera ett hus.
Flytta.
Ja, och få ett barn till.
Ja.
Så att det blir ju inte så mycket...
Varför sprida ut det liksom?
Ja, det blir inte så mycket semesterkänsla från och med nu och framåt då.
Nej.
Det blir ju fina dagar hemma, men det blir liksom inte den här... Vi kommer inte vara lediga någonting, utan tvärtom. Det kommer bli väldigt mycket arbete och jobb och väldigt lite tid att... Ja, det kommer inte finnas någon tid att åka iväg och göra någonting på.
Nej.
Så då kände vi så här att nej, men vi stannar en vecka till. Och då följer ju dessvärre podden då, den veckan då.
Just det.
Men det hoppas vi att våra lyssnare har överseende med.
Det tror jag.
För vi kommer ju tillbaka med ett superavsnitt idag istället.
Om crossfit, ja, eller hur?
Bland annat.
Det hade vi inte kunnat göra om inte du hade varit där nere och crossfittade.
Nej, man kan säga att det har blivit en liten studieresa då faktiskt.
Ja.
Men annars så var ju då, många har ju frågat mig hur det var på Mallorca och hur det var i Spanien, hur det var att vara där. Med tanke på de lite hårdare restriktionerna de har där nere.
Just det.
Och svaret är att man i princip inte märkte av egentligen någonting faktiskt, förutom att människor använde munskydd i mycket högre utsträckning än i Sverige. Och att när vi flög ner så var man tvungen att ha munskydd på flygplanet då.
Hela tiden, eller?
Ja, och det har
man ju. Serveras ingen mat sånt då?
Man kunde faktiskt köpa mat
ha?
På Ryanair, och då får man ju ta sig munskyddet.
När man äter.
Ja, precis.
Men sen måste man ha det på.
Okay. Ja, och så var det ju i och för sig när vi flög till Norrland i Sverige också. Jag tror det är ju så på svenska inrikesflyg då.
Ha.
Och reglerna var ju också att man är tvungen att ha på sig munskyddet när man går in i affärer.
Mm.
På Mallis. Sen under tiden vi var där så skärptes reglerna till, och då gällde också regeln att man skulle ha på sig munskydd egentligen i alla sammanhang där man rörde sig utanför hemmet. Men med vissa undantag, när man var på stranden får man inte ha munskydd.
Nej.
När man tränar eller motionerar får man inte ha munskydd.
Nej.
Och när man äter och dricker och sitter på restauranger får man inte ha munskydd.
Det är egentligen det enda ni gjorde.
Ja.
Var motionera, var på stranden.
Ja, alltså jag var ju alltid i färd att ta mig någonstans då.
Ja.
Och så då om man ska gå in i en restaurang kanske, så tar man på sig munskydd i 10 sekunder och så sätter man sig ner och tar man av sig där då.
Okay.
Så det är ju lite, det blir ju lite spel för gallerierna.
Vad alltså, hade ni för munskydd?
Nej, men sådana enkla engångsmunskydd.
Ja.
Så man ser ju många människor som liksom gick så här på... Ja, och så satte de sig ner, tog de av sig munskydden och så rökte de.
Tog en sig.
Ja, precis.
Ja,
var men annars märktes det inte mycket. Det kanske var lite färre folk på stränderna.
Mm.
Och så, men det var ju ändå, tycker jag, restauranger och andra så här allmänna platser, så tyckte jag att det var ganska mycket folk och det var väldigt mycket svenskar där nere då.
Just det.
Så man märkte liksom inte av några sådana här generella restriktioner annars då. Annat än det som vi också ser i Sverige, att folk står lite längre ifrån varandra också i affärer och så.
Mm. Härligt. Och vädret var bra.
Vädret var ju oerhört bra faktiskt. Nästan lite för bra. Det var väldigt varmt. Det var exceptionellt varmt under i synnerhet då sista veckan.
Mm.
Men jag är ju en värmemänniska. Jag gillar ju vädret överhuvudtaget då. Ja. Men
kan ju villigt erkänna att man varit lite avundsjuk på den här Mallis vistelsen senaste veckan i alla fall.
Ja, nej, men det har varit ganska miserabelt hemma i Sverige tyvärr.
Ja.
Julen har ju inte varit, det har ju inte rosat marknaden. Vi får hoppas att augusti blir mycket bättre.
Hoppas på en sån indiansommar så att man kan gå i t-shirt in i oktober kanske.
Och att det är fint väder så att vi, om vi har möjlighet, kan arrangera våra event. Eller precis, i alla fall vårt ena event.
Ja, det vi fortfarande har lite förhoppningar kring, så kanske swimrun då, i alla fall triathlon vågar vi väl knappast hoppas på längre, eller? Nej. Kanske, ja, det är om restriktionerna släpper ganska snart. Ja. Då skulle det kunna gå kanske, men annars, det har vi ju sagt tidigare att vi jobbar lite på för att se hur man ska kunna genomföra swimrun. Nu är det ju flera andra event som har försökt på olika, med olika metoder att få tillstånd på sina tävlingar med ganska dåliga resultat. Så att, ja, vi vet ju inte hur det ser ut ännu.
Under gällande restriktioner med den här 50-personers gränsen. Jag har faktiskt idag skrivit en debattartikel som jag har skickat till i första hand då Dagens Nyheter. Mm. Och i andra hand då till andra publikationer. Och i sista hand, om ingen vill ta in den, så kommer jag bara publicera den på Facebook då. Men den handlar ju om absurditeten, eller det ologiska och orimliga i att event som arrangeras då för det första utomhus, för det andra som där deltagare sprider ut sig över en jättestor geografisk yta, och för det tredje som är självsanerande då, när människor inte kommer sjuka eller förkylda. Mm. Samtidigt då som det kan stå tusentals personer inne på Ullared. Det orimliga i hur inkonsekvent man så att säga tillämpar de här reglerna, och att man använder sig av olika semantiska och logiska kullerbytter för att förklara skillnaden då på de ena 50 personerna som är här faller under en annan regel, medan våra 50 personer eller 50 plus personer då faller under ordningslagen. Ja. Men 50 personer är ju 50 personer hur som helst.
Och, oavsett vad man baserar det på.
Ja, ja. Och för mig blir det ju då väldigt provocerande att 1000 personer får gå och shoppa på Ullared, men vi får inte ha 51 personer på ett event där man simmar i en sjö och springer i en skog, där man dessutom sprider ut sig.
Det
är befängt, och det är väldigt ur ett folkhälsoperspektiv, om folkhälsa nu är den stora agendan i det här, såklart det är. Så
de här eventen, alla de här eventen som är inställda, till exempel Lidingöloppet med mera, är ju motorn i den motion som många svenskar bedriver.
Ja, och just det här att människor ska träna, vara i rörelse och hålla sig fysiskt aktiva. Menar, coronakrisen är allvarlig, men ett långt större hot mot den långsiktiga folkhälsan är ju livsstils, både fysisk och psykisk livsstils och hälsa. Och det är ju motion och naturupplevelser och rörelse det kanske viktigaste verktyget som finns. Och Sverige blir inte friskare av att 1000 pers står och shoppar på Ullared, men däremot så blir vi på lång sikt friskare av, genom möjligheten att ha ett mål för våran träning, och att det finns föreningar och privata aktörer som kan arrangera event som man kan träna till, och där folk simmar i en sjö och springer i en skog. Det blir folk friskare av, inte att stå och shoppa på Ullared. Alltså. Så just inkonsekvensen i hur man tillämpar de här reglerna, och hur hårt det slår och hur orättvist det blir, och framförallt hur onödigt det är. Det finns absolut ingen som vinner på att utomhuskonditionsevent ställs in. Det finns liksom inte...
Det finns bara förlorare i den ekvationen. Tänk alla ungdomsidrottsföreningar som får sin ekonomi liksom helt tillintetgjord för att de lever på att arrangera event.
Och när jag åker förbi Borås djurpark då, på väg in för att simma på Lidebergsbadet, så står det ju vilken given dag i veckan som helst flera hundra personer i kö utanför. Men där har vi vårt startfält i Borås Swimrun.
Och de har mycket mer folk än vad vi hade haft.
Ja,
den parkeringen är ju full varje dag man kör förbi det.
Ja, och det blir så, för mig blir det extremt, vi var väldigt orimligt helt enkelt att man
bygger ju den här lagstiftningen på parametrar som inte har någonting med smittspridning att göra.
Det blir väldigt trubbigt tycker jag. Det sista, det som verkligen fick liksom droppen att rinna över för mig, det var ju att också Ö till Ö har tvingats ställa in då. Det hade blivit min 15:e raka start, och jag har verkligen sett fram emot det och tränat för det, och de fick faktiskt ett tillstånd då från början då, den 13 juli. Mm. Ett tillstånd som sen drogs tillbaka den 17 juli. Och det var ändå så här att de hade ändå liksom sträckt sig extremt långt i att så här anpassa eventet då till den här coronasituationen då. Det är ju ett event för bara ett par hundra människor, även i bästa fall, även i största fall liksom. Mm. Med hänvisning då att alltså skälet till att tillståndet för eventet efter några dagar då drogs tillbaka, det var att bansträckningen då också öppen för allmänheten. Och för mig är ju det är ju en nästan till absurd orsak. Därför att under 10 timmars tävling i skärgården på 75 km simning och löpning över primärt obebodda kobbar och öar, så får man vara glad om man träffar på 10 personer ur allmänheten under den dagen som inte har med tävlingen att göra. Och jag menar, om jag åker upp till Stockholms innerstad, så i vilken kö som helst, så stöter jag på 10 personer. Alltså man stöter ju på 10 personer på 10 sekunder i Stockholm. Så det blir så, jag får inte ihop den logiken.
Nej, det är inte någon logik.
Nej, det är ingen logik. Och, men inte desto mindre så känner jag att ingen driver den här frågan på ett hårt och tydligt sätt. Jag vet ju att det kanske under ytan, eller naturligtvis, det är klart att agendan drivs, men det är inte som någon som har varit speciellt högljudd i den här frågan hittills. Det man läser i tidningarna är ju att exempelvis fotbollsförbund och hockeyförbund driver den här publikfrågan väldigt hårt. Men för mig är ju det en helt annan sak att 10, 15, 20 000 personer sitter statiskt på en läktare. Det har väldigt lite med folkhälsa att göra, och det går inte alls att jämföra med att vi skulle samla 500 eller ens 1000 personer som simmar och springer på en bana som är flera mil lång.
Nej, det är två olika företeelser.
Två olika företeelser, och jag tycker inte att Riksidrottsförbundet har drivit den här frågan för alla de, det hundratalet, om inte tusentalet event inom idrotter som öppet vattensimning, löpning, cykling, orientering, triathlon, swimrun, fortsätter det här, så pratar vi också skidåkning och ja, alla egentligen typer av motionsevent. Det kan vara OCR-event och så vidare, som egentligen i sammanhanget på alla sätt har den likheten att de genomförs utomhus över stora ytor och som också är självsanerande på det sättet att människor kommer inte dit sjuka eller med sjukdomssymptom. Nej. Och om man ska vara lite också spetsig i det här, så är det då människor som generellt sett är väldigt friska och hälsomedvetna.
Just det.
Men det är som sagt, det är precis som du säger, Niklas, det är ju motorn i den svenska folkrörelsen av föreningsidrott och föreningsmotionsidrott, som är väldigt viktig för den långsiktiga svenska folkhälsan. Så att det är bara orimligt, och framförallt väldigt, det blir väldigt negativt för den långsiktiga folkhälsan. Så att jag har skrivit en debattartikel, vi får se om den kommer in. Vi försöker ju i största möjliga mån, även om de här restriktionerna fortsätter att råda, så söker vi ett specialtillstånd för, till att börja med, Borås Swimrun. Vi kommer inte att klara av att arrangera en triathlon-tävling på det sättet, där vi håller folk åtskilda som det krävs då, som vi försöker göra med swimrun, där vi kan så att säga starta folk 50 personer i stöten och som sen försvinner ut på banan. I triathlon har man ju växlingsområden och ja, det blir lite, det är lite svårare helt enkelt. Vi kan liksom inte lösa det logistiskt på ett bra sätt, och framförallt inte om respektive dag blir mycket mer svårarrangerad än annars och tar mycket längre tid, så kommer vi inte klara av att arrangera två event på två dagar. Då väljer vi i det sammanhanget det lättaste eventet med också det minsta antalet deltagare i dagsläget då, och det är ju våran swimrun-tävling då.
Just det.
Så vi hoppas fortfarande att vi kan erbjuda Borås swimrun den 20 september. För att vi ska kunna arrangera Borås triathlon, så hade vi i princip i början på nästa vecka behövt få ett generellt upphävande av den här 50 personers regeln då. Annars kommer vi tyvärr att få ställa in det eventet.
Ja, så ser det ut.
Vi kan inte göra mer än så. Så att vi får återkomma till det.
Ja, och ja, jag är glad att du har skrivit den här debattartikeln. Jag vet många små arrangörer som kämpar mot vind, som också vill att den här frågan lyfts mycket större. Så vi hoppas att få lite genomslag. Den här vdn för Lidingöloppet har ju också gått ut och pratat i media, men jag vet inte hur stort genomslag det har fått egentligen.
Nej, det blir ju...
Men det krävs ju att det är lite starkare röster som höjs kanske.
Och det är ju typiskt där det finns då stora ekonomiska aktörer som så att säga har stor hävstång, och det blir ju liksom Svenska fotbollsförbundet, ja. Våra stora svenska då, elitfotbollsföreningar och hockeyförbund och liknande, jag menar, de har ju en större hävstång genom att de har mycket, mycket mer ekonomisk makt och mycket större ekonomiska incitament i det här.
Så är det ju.
Men det blir ju generellt en fråga om publik i alla lägen. Då är det ju inte bara fotbollspublik, utan då är det ju konsertpublik och föreläsningspublik och kulturpublik och så här. Det är ju mer en generell publikfråga. Vi driver ju, det här är ju en helt annan fråga. Det här handlar om motionsevent utomhus där man, som är självsanerande och som inte samlar 20 000 personer nödvändigtvis, eller ja, inte alls. Det skulle man kunna diskutera, det är ju en helt annan, och vi har ju inte många sådana event i Sverige på årsbasis ändå.
Nej,
det är ju som Göteborgsvarvet och något event.
Vasaloppet, ja. Och Stockholm Marathon,
ja, typ. Ja, precis, och det var ju, ja, så det är ju kanske en annan fråga, men vi har ju så oerhört många mindre event från 1000 personer och neråt, och det är de som är motorn till stor del. Och det är de som också har väldigt mycket att förlora. För de står och faller med sitt enda eller sina, ja, om de har ett eller två event. Och det är ju väldigt allvarligt då.
Precis.
Så att vi driver den frågan, vi ser vad det landar i. Vi har inte mycket mer information att komma med. Vi hoppas att vi kanske till nästa vecka har kommit framåt i det här.
Ja.
Men det återkommer. Fram tills dess så är det ju en sak som vi åtminstone vet med största, med all säkerhet att vi kommer att genomföra, och det är våra Colting Borsén simcamp som vi kommer köra då 3 stycken under hösten. Och vi har det första simcampet i Borås då den 11 till 13 september. Det börjar bli ganska fullt. Vill man vara med på det så måste man anmäla sig ganska snart. Vi har också ett simcamp den 16 till 18 oktober, och höstens då sista simcamp har vi den 11 till 13 december.
Just det.
Och alla de simcampen kan man anmäla sig på då via coltingborsen.com, våran coachingsida. Det här är ju all inclusive camp i Borås med hotell och mat och bassänginträde. Vi kör 4 stycken intensiva simpass med filmning, teknikanalys, personlig coaching. Vi går igenom de viktiga nycklarna för att förbättra sin simning. Det är en crash course i att antingen lära sig att kråla om man är nybörjare, eller hur man blir bättre på att kråla. Det är väldigt inriktat mot då primärt öppet vattensimning för triathlon eller swimrun eller för öppet vatten då. Och vi kör därtill väldigt mycket teori för att liksom förankra den här praktiska kunskapen så att man förstår varför man gör vissa saker och hur man ska tänka. Hur man lägger upp sin simträning på hemmaplan, vi kör ett löppass, vi kör landträning. Det är helt enkelt en väldigt intensiv helg.
Precis.
Och om man nu
är en del vin har jag hört.
Det kan också tänkas att det dricks lite vin på fredag och lördagkvällen där.
Ja.
För det brukar också vara väldigt trevliga camp och väldigt mycket god social samvaro. Och man ska inte vara rädd att anmäla sig om man är så att säga känner sig oäven i vattnet. Alltså att man inte kan kråla men man önskar att man skulle vilja kråla. Då är det här egentligen faktiskt det perfekta forumet att söka sig till. Och vi är väldigt duktiga på att ska jag säga, forma icke-krålare till krålare under den här helgen. Vi har egentligen faktiskt aldrig misslyckats med någon.
Nej.
Om jag får klappa mig själv för bröstet lite extra då.
Klart för.
Ja, men vi är duktiga på våra simcamp faktiskt. Vi har haft väldigt många vid det här laget och vi har en väldigt väl inarbetad pedagogik för hur vi ska lära ut simträning och de nycklarna som man behöver för att bli bättre. Och det är ju sen det man tränar på hemmaplan då. Så att anmäl er till de här simcampen.
Coltingborsen.se.
Coltingborsen.com.
Där kan man också anmäla sig till online coaching i triathlon om man tror på en triathlonsäsong nästa år.
Ja, men det gör vi alla gör. Det gör vi ju naturligtvis. Annars står vi ju inför någon form av fullständig samhällelig kollaps om de här restriktionerna skulle så att säga fortsätta då.
Precis.
Så vi måste vi våga tro på.
Det gör vi. Vi gör det.
Ja, men det, och det är ju ingen annan som inte gör det heller.
Nej.
Naturligtvis. Även om det finns vissa domedagsprofeter då som pratar om att den här situationen aldrig kommer gå över. Men jag menar, om man pratar om att folk alltid i någon mån, det finns alltid människor som kommer bli sjuka någonting, så har man ju helt rätt. Och det är ju ingenting.
Alla andra pandemier har ju passerat utan att lämna oss bestående restriktioner i samhället.
Folk kommer nog fortsättningsvis också i någon mån bli sjuka i någonting.
Ja.
Så är det ju, så tvida stämmer det ju. Men det innebär ju inte att vi får fortsätta att förhålla oss till den här beröringsskräcken som vi nu lever under. Då. Så att om vi förutsätter att det faktiskt blir en triathlonsäsong nästa år och att man nu känner att det kliar i kroppen efter att faktiskt få träna mot någonting, så kan jag verkligen rekommendera våran Colting Borsén triathlon coaching. Och då är det så här att då har ju vi har en onlinebaserad coachingtjänst för triathlon med inriktning på hel och halv Ironman. Väldigt mycket inriktat mot den nya triatleten och även den rutinerade triatleten. Vi har 6 stycken olika program som baseras på egentligen hur mycket tid man har att lägga ner och hur, så att säga, hur seriös man är. Vi har ett program som kallas för helsatsningen och ett annat program som vi kallar för halvsatsningen. Halvsatsningen är ju det mest rimliga för de flesta som har familj och karriär och lite andra åtaganden. Och så har vi den satsningen som kallas för minimalisten, ja, som egentligen är för dem då som vill klara av en Ironman men utan egentligen några andra mål än så. Man har ingen tids, man har liksom inte några tidsmål.
Man vill ta sig runt.
Man vill ta sig runt. Precis. Och då har vi här faktiskt ett erbjudande som bygger på att om man anmäler sig nu innan den sista augusti så får man 30 dagars gratis coaching. Man får alltså de första 4 veckorna, den första månaden helt gratis utan krav till fortsättning. Och då har vi ju då, kommer det då träningsprogram i det här programmet var fjärde vecka. Kommer vi ha en inspirationsspäckad medlemssajt med över 100 instruktionsfilmer och 200 artiklar. Vi tillhandahåller en coachingpodd till varje träningsperiod. Som då är var fjärde vecka som sagt. Vi har en privat Facebookgrupp med daglig pepp och aktivitet. Vi har en egen läkare knuten till oss som svarar på frågor. Vi har camps i Sverige och utomlands. Vårt vid det här laget då ikoniska Kolting-Borsén Plaitas-läger i mars varje år. Vi har samlingar och meetups samt närvaro på stora event som exempelvis Jönköping och Kalmar. Vi har väldigt fina rabatter hos våra partners. Och man har också möjlighet att köpa våra snygga och populära tävlingskläder. Sist men inte minst så har vi en otrolig community. Det är ju människorna i vår coaching och de som har stannat kvar år efter år. Vi har en oerhört fin community där det skapas en massa, så att säga, subgrupper. Där människor blir kompisar och tränar själva och kör pass. Och det är ju det finaste med det här då, att vi har kunnat knyta människor samman. Och få, där människor då får nya kompisar och bekantskaper. Och med, ja, till glädje för väldigt mycket. Och sen då har vi ju några alldeles enastående fina priser i det här. Som man kan vara med och tävla om. Därför att hos dem då som väljer då att, så att säga, överföra det här, den här gratisperioden in i vår betaltjänst. Man betalar 799 kronor per månad för vår coaching och all den här servicen och all den här kunskapen.
Just det.
Så kommer vi att den, om man nu signar, eller de som bara signar upp sig direkt. Det är ju en del som bara säger, men jag vill committa till det här direkt då. Så att de som har gjort det fram till den 25 september, antingen kört gratisperioden och sen signa på eller de som signar på direkt, så kommer vi att låta ut en lägervecka, 3-1-0 lägervecka på Plaitas Resort med oss i mars, helt gratis. Värde 13 000 tror jag det är. Vi kommer att låta ut 2 stycken simcamp-säljer gratis, alltså 2 personer som vinner varsin simcamp-sälj. Och vi kommer låta ut också 3 stycken presentkort av 2 000 kronor hos Colting Wetsuits.
Se där.
Och har man nu redan anmält sig till lägret eller simcampet så... så här får man ju tillbaka de anmälningspengarna då, naturligtvis då, så att man får det gratis då. Så att vi låtar ut...
Eller ska man välja gå på ett simcamp till?
Ja, det skulle man kunna göra. Ja. Men man får, det, vi låtar ut, alltså ut 6 stycken riktiga premiumpriser.
Otroligt.
Hos dem som är betalande kunder den 25 september.
Just det.
Så att det känns riktigt roligt att få många nya adepter som nu vill påbörja den här resan mot en Ironman eller en halv Ironman nästa år.
Ja, det förstår jag. Ja, det är helt otroligt. Ja. Jag har varit med flera gånger på Plaitas på de här campsen och det är ju... Det brukar vara en av årets bästa veckor faktiskt.
Precis. Så att signa upp på koltingborsen.com. Gå in där och kika på de camps som vi har, simcamps, eller på den online-coaching som vi jobbar med då, som vi har oerhört, får vi också säga, slå oss lite grann för bröstet, väldigt nöjda kunder.
Ja.
Dessvärre har de inte fått ett forum att bevisa sig på under året.
Nej, det är tråkigt.
Till alla sorg.
Många ambitioner som
har gått i stöpen. Ja. Har gått i stöpet. Men man kan ju alltid glädjas åt den, så att säga, förbättringsprocess som man har gjort och de, ja, hälsovinster och, så att säga, allt det som man har lärt sig om sig själv eller som man har lärt sig generellt som man då kan ta med sig in i nästa år.
Eller hur?
Faktiskt då.
Härligt.
Så att gå in och kolla koltingborsen.com.
Jag hörde någonting, jag bara kom på det nu när vi pratade om det här, om OS.
Ja. Att,
för det blir uppskjutet ett år då som det ser ut, OS.
Ja.
Och att en del atleter var ganska nöjda med det, medan andra får väldigt svårt att kanske toppa om sig formen på ett år.
Ja, eller ändå... att man är på gränsen åldersmässigt, liksom, att man kände att det skulle vara det sista stora målet.
Ja. Vilken grupp tror du är störst? De som blev lättade av att det blev flyttat eller de som sen blev bedrövade?
Nej, jag tror faktiskt de flesta blev nog bedrövade att det flyttades. Mm. Tror jag. Sen är det klart sådana som de som redan var förhandsuttagna, jag menar, jag tror att en Sara Sjöström exempelvis tror inte blev speciellt glad att det blev, eller ja, i rådande situation så var ju det kanske självklart för henne med. Mm. Men det var nog ingenting som var positivt för henne. Nej. Såklart. Alltså för dem erfarna, redan uttagna absoluta toppidrottarna, så var det nog en oerhörd besvikelse. Så finns det ju de som är lite grann på gränsen, exempelvis som vår egen Adam Pålsson i Borås. Mm. Simmaren som ännu inte hade kvalat, för hans del så är ju det såklart positivt att få ett extra år med träning.
Just det.
Även om då motivationen initialt kanske sjunker lite grann och att det blir en väldigt lång horisont. Jag tror att det var jobbigt för alla bara att få liksom ändra planer sådär. Mm. Men så är ju livet för oss just nu. Så har ju
tycker,
livet varit.
Tycker du att det är rätt att flytta OS ett år, eller skulle man ställt in dig 4 år till nästa OS?
Ja, nej, det är jättekonstigt. OS 2021.
Ja, känns väldigt konstigt.
Ja, nej, men det är klart att flytta är ju det första alternativet. Ställa in helt hade ju känts nästan absurt. Det är ju egentligen bara världskrig som har flyttat, eller som har ställt in OS tidigare.
Just det.
Vi får se. Det var framtiden har i sitt sköte, men så här sett i backspegeln så OS skulle ju pågått precis just nu. Mm. Det hade ju varit, det hade inte gått.
Den här veckan har vi med oss Superfruit.
Precis, och Superfruit hittar man på superfruit.com, och det är ju en, man kan väl säga, det är den digitala ingången till detta, till ett digert skafferi av fantastiska produkter.
De är vad de heter, va?
De är precis vad de heter, och de är väldigt heltäckande på mycket av det som man kan vilja använda till exempelvis frukost, mellanmål, smoothies, plockmat, resmat, fräscha, härliga, goda produkter för den hälsomedvetna atleten eller den hälsomedvetna personen som vill äta ändå någonting väldigt gott. Mm. Och Superfruit har ju de har väldigt mycket i sitt sortiment. Det var så mycket att det tar en stund att kika igenom hela hemsidan faktiskt då.
Men hur lång tid tar det?
Jag har inte timat mig. Men bara för att nämna något då som ligger under kategorin Superfruit Foods, ja, så har de ju alla former av nötter exempelvis då. De har cashewnötter, mandlar, de har hasselnötter, de har väldigt goda mandelsmör och jordnötssmör, olika typer av nötblandningar. De har hasselnötter såklart, kallpressad kokosolja, mm, som man kan använda till väldigt mycket. De har kokos-coconut chips, de har olika typer av bär smoothie mix pulver som man kan då ha med fördel i olika typer av smoothies. De har ju också smoothie protein, kakao, ekologiskt. Väldigt många av deras produkter är ekologiska. De har ju pumpafrön, chiafrön, solrosfrön, tahini. Sen har de faktiskt väldigt goda flingor också, som alla är då utan tillsatt socker. Granola bland annat då. Jag tycker den här äppel, kokos, mandel är supergott. Ja. Vet ju inte jag supermycket flingor så ändå, men ibland tycker jag...
Du har ingen flinge...
Nej, men jag kan tycka det är jättegott, och ibland gör jag ju olika typer av... Jag kan ju göra lite hemmagjord koltinggröt ibland på, och då har jag ju väldigt många olika typer av frön exempelvis då, och har ju också vriven kokos, och jag har lite havregryn brukar jag ha, och då är den här granolan faktiskt väldigt god att blanda i också då.
Härligt.
Ja, så det blir en härlig mix, så att man behöver inte förhålla sig till traditionell havregrynsgröt. De har agavsirap som är ett jättebra alternativ då till socker om man ska baka. Och sen har de ju det som man kanske mest associerar med superfruit, och det är ju alla de här superbären som man kan då få antingen i hel form eller i pulverform, exempelvis acai, aronia, baobabpulver, med väldigt mycket av detta som inte jag hade testat tidigare. De har ju också torkade blåbär, olika typer av sån här gräs, alltså barley grass, de har goji, mullbär, kakao, chaga, kanel har de ju, jag är ju en stor konsument av. Ja, det är ju från A till Ö här, är det ju hur mycket som helst, tranbär, ingefära, det finns väldigt mycket att botanisera, och alla de här produkterna fyller ju sin funktion vid ett eller annat tillfälle, inte minst då när man gör olika typer av smoothies eller liknande. Man kan ladda ner i filen om man vill göra det enkelt för sig då.
Jag brukar alltid få stänga ner min Instagram-app när du eller Elin ska lägga ut vad ni har gjort med era superfruit-produkter, för att det ser för gott ut helt
enkelt. Ja, men det är väldigt gott och det känns väldigt fräscht och väldigt nyttigt faktiskt då. Sen har de ju också varumärket Clean,
just det.
Clean Sports i sitt sortiment, och då har vi då nyttiga energikakor, Paleo Crunch, Clean Paleo Crunch, och det är ju med exempelvis med väldigt mycket nötbas. Härliga namn. Clean Paleo Crunch, Energy Bar, Raspberry Bliss.
Varför låter crunch så gott?
Ja, men det är faktiskt väldigt gott då.
Det låter ju helt otroligt gott.
Ja, och de har ju då för övrigt också kollagen i sitt sortiment. Mm. Andra typer av proteinpulver om man vill använda det i smoothie och liknande då. Och alla de här produkterna är ju kanonbra för den tränande personen som ändå vill ha ett hälsosamt alternativ. Sen har de Comvita honung. Eller Comvita, det är världens ledande producent av UMF-certifierad manuka-honung och olivbladsextrakt. Och den här, om man inte smakat riktig honung, så ska man testa den här då, Comvita manuka-honungen. Den är exceptionellt välsmakande faktiskt då. Och också då att man, och där har man väldigt många fler av de här naturliga nyttiga ingredienserna som inte finns kanske mer industriellt framtagen honung då.
Just det.
Sen har de ett sista varumärke, och det är Cultures Kombucha. Ha. Så de har också en egen kombucha nu. Och jag kan väl inte säga att jag personligen är jätteförtjust i kombucha-smaken, men kombucha har ju en bevisat god effekt på, om inte annat då, mag- och tarmhälsan då. Det är ju alltså en produkt som kan man säga, med naturliga bakterier då, som får jäsa. Så finns ju liksom, man skulle kunna jämföra det med syrad mat helt enkelt.
Just det.
Så att den har ju en litet inslag av den här syrade smaken, känns ju i den här drycken, och så är det ju liksom inte en läskig dryck på det sättet. Men den är helt
det är inte värre än att dricka en öl.
Nej,
smakmässigt
inte. Nej, men många tycker att kombuchan är jättegod, så ja. Är det ju med väldigt mycket att man vet också att det har hälsosamma effekter, så blir det ju ännu fräschare att dricka då.
Eller hur?
Så det kan vara ett jättegott alternativ att använda då. De har bland annat då en hallonsmak, ingefära och lime och original grön te. Sådär. Så att kombucha är ju en lite grann av en innedryck, en poppisdryck. Sådär. Så att det tycker jag verkligen man kan testa. Och genom samarbetet med podden här så har alla lyssnare 20 väldigt generösa procents rabatt på samtliga livsmedel på Superfruit-hemsidan. Alltså samtliga av de här produktkategorierna är det 20% rabatt på.
Otroligt.
Ja, det är inte dåligt faktiskt. Lägger man en schysst order och plockar på lite, så sparar man rätt mycket pengar med den koden, Colting20. I det, man kan inte köpa eventuella stavmixar och sånt som de också har då på hemsidan. Men allting som går att äta eller dricka har man då 20%.
Det finns nog någon som kan käka en stavmixer. Hörde om någon som åt ett flygplan en gång?
Ja, jag vet.
Okej, men ingen rabatt på icke matprodukter alltså.
Nej, Colting 20. Den lilla insikten har du för övrigt fått från Tårtgeneralen, tror jag.
Så kan det vara kanske.
När Micke Persbrandt säger Guinness rekordbok, eller Hasse P. Säger att det var en fransman som åt ett flygplan en gång.
Just det.
Ja. Och hur mådde han då? Frågar hon som jobbar på konditori. Nej, det vet jag inte, men han åt i alla fall. Han hamnade i rekordboken. Det är finast man kan göra.
Ja.
Ja. Så är det. Så att, Colting 20, gå in på superfruit.com och ladda upp skafferiet hemma.
Den här veckan har vi återigen med oss Selexir, Jonas.
Just det.
Selexir Endurance.
Selexir Endurance.
Se, det sa jag rätt.
Och Selexir Endurance, det är faktiskt en helt unik produkt som inriktas mot prestation inom lite längre distanser av konditionsidrott. Det låter ju som en sportdryck.
Det gör det faktiskt.
Men det är det inte. Det är vad vi kallar för internt då, ett performance formula.
Ja.
Eller internt, men det kallas för ett performance formula. För att just visa att det är inte den här typiska sportdrycken sockrad. Utan det här är en helt annan produkt. Och den här då performance formulan är framtagen med bland annat Mikael Mattsson, som ju då är doktor i fysiologi och som bland annat jobbar både på Karolinska institutet eller knuten till Karolinska institutet och Stanford University i Palo Alto, USA.
Just det.
Så att Selexir Endurance jobbar på ett annat sätt än att bara vara en sockerköt sportdryck. Den innehåller ingredienser som främjar hjärtat och den aeroba metabolismen. Ingredienser som rosenrot, taurin och astragalosid.
Oj.
Ja.
Det är ingredienser som främjar arbetsekonomin. Och då kan man ju nämna exempelvis rödbetsextrakt.
Det är populärt.
Ja, L-citrullin, acetyl L-karnitin, ALC. Och vindruvekärnextrakt.
Mm.
Alla de här ingredienserna har så att säga bevisade eller åtminstone då anekdotiska effekter som man känner till då, främja prestation. Mental styrka, då har vi bland annat guaranaextrakt, grönt teextrakt, saffran, gröna aminosyror, och sen har vi också elektrolyter då, passar ju jättebra varma dagar som den här, både magnesium, natrium och kalium.
Låter jättebra ju.
Ja, så blandar man den här man kan ju blanda den, om man har en sportdrycksflaska med sportdryck i, så blandar man i det här pulvret då, eller man bara blandar det i vanligt vatten.
Man kan blanda den direkt i en sportdryck. Ja, jag har ju hört här ryktesvägen att man märker direkt att det inte är en sportdryck när man får den i munnen.
Den är ju inte, det är ju ingen smaksensation på det sättet.
Men är den smaklös? Att
det nej, inte blir, den smakar.
Smakar.
Ja, och den smakar halvsträvt kan man väl säga. Så att det är en acquired taste. Den smakar ju inte direkt illa, men det är ju ingenting man dricker för smakens skull.
Nej.
Utan man dricker den för att den funkar exceptionellt gott.
Som en tequila då ungefär.
Ja, om du tycker en tequila funkar bra så är det precis samma, Niklas.
Ja, exakt. Det smakar inte så gott.
Nej, det gör ju tequila verkligen inte.
Nej.
Men tequila
dricker man för att bli full. Precis, och funkar, jag tycker smakar inte så gott.
Ja, kanske, så kan man väl säga kanske. Jag skulle säga att det är väldigt svårt att skilja på effekter och bieffekter när det gäller tequila.
Ja, men förstår du.
Medan Elixir Endurance inte har några bieffekter mer än att kanske smaken inte är super pepp. Så. Men att i övrigt så är det bara effekter och goda sådana. Faktiskt.
Du har ju testat den.
Ja, jag har kört en hel del faktiskt med Elixir Endurance och jag tycker den funkar fantastiskt bra. I synnerhet då när man kör en ganska sockerfri träning som jag gör för det mesta då.
Mm.
Jag har egentligen bara med mig vatten på väldigt många pass då. Och då kan en Elixir Endurance vara helt idealisk halvvägs igenom. Eller om man kör ett riktigt tufft pass, att man drar i sig då innan faktiskt då.
Just
det. Då boostar lite grann. Och jag tycker det är alldeles enastående. Och vi har en sommardrive nu på Elixir Endurance. Med hjälp av koden som Elixir Endurance har ihop med oss här på podden. Koden är ju Colting, C-O-L-T-I-N-G. Då ger den hela 20% rabatt.
Otroligt.
Vid köp av som mest då, två stycken förpackningar av Elixir Endurance. Och de kommer ju med 12 stycken portionspåsar i varje förpackning. Så att använd koden Colting, C-O-L-T-I-N-G, så har ni 20% på ett inköp av två stycken lådor.
Härligt.
Läs också mer på selixir.se om man är intresserad.
Säger vi tusen tack till Elixir. Då är det egentligen dags för veckans ämne, Jonas. Och du sitter här och skiner som en nyfrälst. Har du blivit en crossfittare?
Ja, men lite grann. Både jag och nej faktiskt.
Ja.
Ja. Ja, jag är ju en crossfitare så tillvida att jag har kört 11 crossfitpass här under min period på Mallorca.
11 stycken alltså?
Ja.
Ja.
Därför att, och skälet till det är ju inte att jag helt plötsligt vaknade upp i morgon och kände att fan, jag ska nog ge crossfit en ny chans.
Det är inte det, nej. Vad är egentligen skälet till att du körde 11 crossfitpass?
Det är ju för att det här gymmet då som jag går till, som ligger precis där vi bor då, inte tillät egentligen egen träning under den här perioden som jag var där. Jag har ju varit där flera andra gånger. Vi har ju varit där nu flertalet gånger på Mallorca. Och då har jag ju varit på det gymmet och så kört egna pass. Mm. Alltså i den boxen då.
Ja.
Jag gillar ju att träna själv. Alltså jag gillar ju att ha ett eget upplägg då. Då har jag varit där och kört egen styrketräning och roddmaskin och stakmaskin och såna här saker och fysträning på egen hand då.
Just det.
Och det har man ju fått då. Men när jag gick dit nu första dagen så hade de stängt den möjligheten därför, på grund av corona då. Så att de tillät egentligen bara
träning på, liksom på pass, alltså att man anmälde sig och körde gemensamma pass då, för då kunde de ha mycket mer koll på antalet deltagare och så här, i lokalen och så vidare och så vidare då.
Just det. Där är ju en skillnad då mot förr i Spanien.
Ja, jo, ja. Ju, precis. Mm. Det var ju också en stor skillnad då och, mm. och jag är ju väldigt, jag är ju liksom väldigt het på styrketräning. Jag kör ju egentligen styrketräning någon form varje dag.
Ja.
Styrketräning, och då blir ju det ett väldigt brett begrepp för mig. Det kan ju vara alla möjliga rörlighetsträning, alltså fysträning, mobiliserande träning, sånt som andra kanske skulle kalla nästan sjukgymnastik, eller konditionsmaskiner då, typiskt då stakmaskin, roddmaskin då. Mm. Men sånt som genomförs på gymmet.
Just det.
Med någon form av gymutrustning då.
Mm.
Jag kör ju det mycket nu för tiden, och jag tycker det är ju väldigt gott för min kropp, och jag tycker det är väldigt stimulerande och extremt omväxlande och sådär då. Och eftersom jag inte hade med mig någon cykel ner, och eftersom det också var, jag var ju på en familjesemester, så var det egentligen bara då träning på stranden, simning och eller aquathlon.
Mm.
Eller något annat, ja, någon annan typ av löpning då. Men det är ju ganska flack, alltså då hade man fått ta sin bra bit om man skulle springa terräng och sådär då.
Just det.
Så, och då kände jag så här att ja, men ett pass på stranden, simning eller aquathlon, följt av på förmiddagen då på morgonen, och sen hela dagen på stranden, lunch och så vidare och så här. Och sen ett träningspass på gymmet på eftermiddagen när Rufus och Elin sover.
Just det.
Passade jättebra in i schemat.
Ja.
Men det visade sig så här att ja, men det var ju bara gruppträning som fanns som alternativ, och jag är ju inte jag var inte sen att hoppa på det liksom.
Nej.
Så även om jag har haft en väldigt...
Men funkar det? Var du tvungen att bli medlem på gymmet då för att kunna boka dig? Och...
Nej, det var inte. Man kunde köpa liksom, först köpte jag en gång och sen en till. Och sen, ja, så köpte
det var
liksom,
inte fullt, det gick att köpa på plats.
Ja, och så ja. Hade man liksom en rabattpris. Sen köpte jag en hel vecka i sträck då nu. Jag visste att vi skulle stanna lite längre och så. Ja, ja, och många kan ju kanske bli lite förvånade över det, eftersom jag har varit hyfsat... kritisk till CrossFit tidigare.
Ja.
Tycker jag på goda skäl. För jag körde faktiskt CrossFit då några gånger precis när det kom. På några olika platser i världen. Exempelvis i England och också i Kalifornien.
Mm.
Men det är ju över 10 år sedan.
Just det.
Någon sån här då, och det är klart att CrossFit har ju utvecklats ganska mycket sedan dess också då.
Det får man gissa.
Ja, och jag kan ju tycka liksom att en hel del av det som jag hävdade då, mycket var ju lite grann på skoj, alltså så här också liksom för att mer kritisera kanske inte CrossFit-träningen som sådan, för CrossFit-träning är ju faktiskt inget annat än en form av cirkelträning som på många sätt kan vara fantastisk om den genomförs på rätt sätt, utan det var ju väldigt mycket den här CrossFit-kulturen då, som den gryende CrossFit-kulturen för kanske 10 år sedan då, som ju jag hävdar med en fas var extremt liksom så här bajsnödig och väldigt också extremt självgod.
Mm.
Jag vet exempelvis hur man så där men du vet så här typ man tittade på riktiga idrottsmän och hävdade att de skulle prestera mycket bättre om de bara körde lite mer CrossFit.
Just
vet så här, att Lisa Nordén i något sammanhang nämnde så här, hade hon bara kört mer CrossFit hade hon aldrig liksom, då hade hon vunnit sitt OS-guld enkelt och så här. Och, ja men du vet, det var mycket sådana löjliga argument då liksom. Alltså ja. Man överskattade oerhört mycket liksom den så att säga effekten av liksom CrossFit-träning och hur, ja du vet allting var CrossFit och CrossFit var allting. Alltså så här, ja men du springer och simmar på stranden. Ja, eller också så här, ja men springa och simma på stranden, det är CrossFit.
Ja.
Nej, det är aquathlon.
Ja.
Det är så här, ja, men det kan också vara CrossFit-träning. Jo, men det här är ju två aktiviteter som har funnits sedan urminnes tider, och simma och springa. Det kan ju kanske vara en del av CrossFit, men det är ju inte det liksom.
Nej.
Jag har inte tränat CrossFit när jag gör det.
Nej.
Och så vidare och så vidare. Lyfta stenar i skogen.
Men jag tänker också att CrossFit, det var för den här gruppen av sökare som alltid vill hitta lösningen.
Ja.
Det var, för 10 år sedan var det som var lösningen. Ja. Nu är det något annat,
ja,
naturligtvis då.
Ja.
Buddha eller... något sånt här.
Det är mycket alltså
man letar efter lösningen.
Ja,
så en stor grupp sökare och de hittade CrossFit.
Ja,
och då det resulterar ju ofta i den sortens bajsnödighet, tror jag. När man tror att man har funnit svaret.
Och sen var det mycket det här då, det här självutnämnda eller det här självförhärligande då, när man, alltså det här tävlandet i CrossFit då, vilket ju är helt separat från att träna CrossFit, måste vi påtala.
Ja.
Det är ju två helt olika saker. Det finns ju mängder med människor som uppenbarligen tränar CrossFit eller som kör CrossFit pass som aldrig någonsin skulle komma på tanken att tävla i CrossFit då.
Just det.
Men hur det var så här, ja men CrossFit Games här, men typ den the world's fittest man eller fittest female, jag bara, ja okej, okay, det beror ju på, samtidigt då så såg man när de i något sammanhang körde någon triathlon där på någon CrossFit hur typ samtliga mer eller mindre på drunknar i havet liksom, så det blir så här, ja, fit kanske på ett sätt, men
ja, fit eller kanske estetiskt tilltalande då. Alltså det blev lite så här, nu blandar man ihop begreppen lite grann här.
Eller bäst i världen på cirkelträning.
Ja, bäst i världen på cirkel. Ja, exakt. Ja. Så, här, va? Så att, men det var ju mer, allt det där sa jag ju lite grann med glimten i ögat. Naturligtvis då, för det är ju alltid, det är alltid roligt att reta företeelser eller skoja lite med företeelser som är lite upplåsta och lite pompösa och lite självgoda sådär. Men det sades ju som sagt med glimten i ögat. Själva verket har ju väldigt stor respekt för folk som är duktiga på någonting och som är hängivna och så. Men sen hade jag ju också ett antal, eller har haft också ett antal mer allvarliga invändningar mot CrossFit då, och det kan vi kanske komma till. Vi har gjort en lista här i alla fall då med fem punkter som jag tycker är väldigt positiva med CrossFit eller som jag verkligen uppskattar det.
Ja.
Och sen fem punkter som kanske är lite mer negativa eller som jag kan vara lite kritisk mot då.
Just det, baserat på det 11 tillfällers studiebesöket i riktig CrossFit-box då med en instruktör och flera andra deltagare.
Ja, det här alltså min crash course i CrossFit.
Ja.
Och det är klart att nu hade ju då någon erfaren CrossFitare kunnat säga så här direkt till mig. Typ, ja, dina negativa upplevelser här, utan att ha hört dem än, kan ju då naturligtvis hänga samman med att du crash coursade här och körde 11 CrossFit-pass på
2 veckor.
Ja, typ 2 veckor. Eller om det var 12 CrossFit. Ja, men det var några dagar jag inte körde, men det var söndag hade de stängt då.
Ja.
Eller om det var 12 CrossFit-pass, jag vet inte, men jag körde till och med sista, jag tror jag körde 12 pass kanske.
Ja.
Men å andra sidan, de som var där och tränade, de tränade nästan varje dag ändå. Jag hade samma träningskompisar väldigt mycket. Så folk som är hängivna.
Ja, du kände igen folk. Det var, hur många var det? Hur många släppte de in på de här passen?
Jag vet inte. Vi kan ha varit allt från 8 på något pass, på något pass, på någon kanske tid som inte var så attraktiv till upp mot, det kan ha varit 25 som mest tror jag. Typ att det var en full klass då.
Vilken typ av människor var det då?
Det var väldigt blandat.
Ja.
Det var ju, alltså målgruppen var ju väldigt, ja den var väldigt blandad. Från en del då som uppenbarligen var jätteduktiga på CrossFit åtminstone,
ja,
till en del som jag tror eventuellt höll på med någon annan idrott,
ja,
till vanliga
själv då, till exempel.
Ja, till, ja, får jag representera då, ja, till vanliga människor, alltså en del då som var uppenbart ganska otränade eller lite överviktiga, och både män och kvinnor då.
Ja.
Men det här var ju, det är en riktig CrossFit-box, CrossFit Portixol heter den här boxen.
Ja.
Instruktörer var det som var jätteduktiga, och de var ibland med och körde då när de, ja,
typ. Var det instruktioner på spanska då?
Ja, men det var också. Ja, men de var ganska duktiga på att översätta till engelska. Och sen var det faktiskt några svenskar med som körde också. Här okay. Som jag kunde prata med. Och många av de här termerna känner ju inte jag riktigt till. Så här var det inne. Men det finns ju en del så specifika CrossFit-termer. Då.
Det hade inte spelat någon roll om de pratade svenska eller spanska. Du hade inte fattat det nog.
Nej, men det var ju, men det var ju också så här. Man förstod ju upplägget ganska snart.
Ja.
Då hur passet lades upp. För det var ju jättelänge sedan jag körde. Och jag är ju som inte riktigt intresserad. Jag vet ju att man kör det som kallas för VOD då. Workout of the day. Och att man, så jag känner ju till det här AMRAP, as many rounds as possible, typ every minute on the minute. Alltså jag känner ju till så. Men jag hade ju aldrig, som så här, upplägget av ett CrossFit-pass, det förstod man ju ganska snart. Okej, det här är ett generellt upplägg som man kör, och att så som jag förstår det så är det numera mer eller mindre generiskt. Alltså att, och kör du ett CrossFit-pass på en certifierad CrossFit-box, så ser upplägget i princip likadant ut.
Just det.
För en generell klass. Sen finns ju säkert såna här extra långa klasser där man kör dubbelt upp av allting då. Men,
ja,
men vad man gör då, det är ju att man har en form av det som man kallar en uppvärmning.
Mm.
En warm-up. Och det är ju då det är ju som ett set man kör, fast på lägre intensitet, uppvärmningsintensitet då.
Men det är som en vod också då?
Ja, det är som en vod. Ja. Fast som är syftat till att vara uppvärmning då. Ibland börjar vi med några enkla övningar på golvet, men det var ju en minut bara, och sen så gick man in liksom i och hämtade en... Ja, först var det ju en genomgång då, det allra första, en samling då, när man går igenom passet egentligen bakifrån och fram.
Mm.
Dagens, ja, AMRAP, eller det som man gör då, som ofta var så här 12 minuter eller 14 minuter eller upp till 15 minuter, som ger det hårda på passet.
Ja.
Det är det sista man gör. Mm. Och sen har man det, så att mellansättet kallade man ju då för skillset, alltså färdighetssätt.
Just
det byggde ju regel på en specifik övning som man tränade då på, som man började väldigt lätt på och körde teknik. Och sen skulle det bli då liksom, la man på vikt efter vikt efter vikt, och så att man avslutade på 4 eller 2. Det var också lite grann på tid, och sen att man försökte göra 2 kanske eller 4 då, flera gånger om i slutet då.
Mm.
Och ett exempel på det skulle exempelvis kunna vara då att man körde man körde såna här front squat då, alltså där man har vikten framför sig eller på sina händer, det undrar man sticker framåt då, som kan vara så här att man körde Man körde sex repetitioner, fyra. Först gjorde man bara med stången som en teknik. Och sen så kör man då 6 repetitioner, 4 repetitioner, 2 repetitioner med en ökande vikt. Och sen så gör man igen 6, 4, 2. Men så börjar man, så man, kör man sexan på det man tidigare körde fyran på. Tvåan på det man körde fyran i förra set. Och så ska två vara, den sista tvåan var tyngst av allt. Man kunde köra bänkpress över. Vi körde bänkpress, då var det med stången. Och sen så var det så här, körde man 10. Och sen under 12 minuter, och så skulle man köra 10 stycken, 8 stycken, 6 stycken, 4 stycken. Och så 2 repetitioner då. Och så kanske ytterligare 2, och sen 2 och 2. Med lite hjälp av varandra då, så här. Så skulle man göra det på 12 minuter då. Så, fick man. Så det var ju mycket springande så här med vikter fram och tillbaka och så. Men jag tyckte ändå det var väldigt så organiserat. Och man lärde ju sig det väldigt snabbt. Och innan det här, och innan det här skillsetet då, så är det ju en form av uppvärmning som tar någonstans mellan 5 och 7 minuter.
Ja.
Som också är liksom så här lite individuell. Alltså, eller typ man får ett sätt man ska göra, så ska man göra det i sin egen takt då på 5, 6 eller 7 minuter då.
Just det.
Så att det var upplägget, och passen tog ju lite olika tid. De kunde ta från de kortaste passen, kanske var klara på 40, 42 minuter, 44 minuter. De längsta passen tog 55 upp till en timme liksom. Det berodde väl vilken tid på dagen man körde liksom.
Var det olika instruktörer olika dagar och sånt?
Det var lite olika instruktörer, det var 3 instruktörer då.
Mm.
Och de var allihopa väldigt duktiga då. De var väldigt duktiga på själva, var de väldigt, för de var med och körde också när de själva var lediga, var de med och körde pass då.
Just det.
Så de var allihopa jätteduktiga. Väldigt atletiska och så.
Ja.
Så att det var väldigt välkomnande, det var väldigt bra, det var väldigt liksom pedagogiskt och på det sättet då.
Ja.
Alla de grejerna. Och om vi går in, och så, jag kan ju också säga då att sen är det ju så liksom, jag har ju alltid varit lite så här, ja, jag är ju alltid medveten om mina egna fysiologiska brister, eller mina egna fysiska brister.
Just det.
Och en grej då som jag verkligen har problem med, det är väldigt få saker som jag har problem med, men en sak som jag har problem med, det är ju jag bröt ju min vänsterarm för 25 år sedan, faktiskt på Mallorca, i Palma. Bröt den väldigt illa faktiskt, jag trillade rakt på armen, armen var sträckt och jag fick ligga på sjukhus i Spanien på Mallorca, och jag har ju bara ett halvt radiusben, det går ju 2 stycken ben i underarmen, varav ett radiusbenet in mot armbågen där. Och halvare benet är ju borta från mig, det är bortopererat. Så jag har ju exempelvis väldigt svårt att fullt ut böja på min vänsterarm. Jag kan liksom inte, om jag sträcker fram armen och försöker liksom lägga handen på min axel, böja armbågsleden, så kommer jag liksom inte riktigt ner där.
Okay.
Och jag kan inte heller göra exempelvis sidoplanka på vänsterarmen.
Nej.
Jag kan inte stödja mig, alltså typ stå på händer och sånt där när armen blir rak, jag har ju väldigt ont. Jag kan göra armövningar och så, men om jag skulle göra vissa övningar är ju väldigt svåra när jag ska fördela vikten då och lägga mycket vikt på min vänsterarm, har jag lite problem då. Men så att där har jag ju ett litet extra handikapp då som jag är medveten om. Och så, det vissa övningar blev lite svårare än vad de egentligen är då. Som inte är svåra för andra människor som inte har exakt den skadan då.
Nej.
Och så. Och sen är det ju också lite grann som, det är ju mycket lyftövningar. Alltså mycket, exempelvis olika typer av knäböjsövningar och marklyft och sådär då. Och då märkte jag ju att det är ju många som har speciella skor då som är lite mer lyftarskor, som är lite uppbyggda i hälen då.
Ja.
Jag kom ju dit med mina helt neutrala nolldroppsskor.
Mm.
Och det gör ju att många av de här övningarna blir mycket svårare om man inte är naturligt huksittande.
Som Rufus.
Ja, som de flesta människor inte är. Nej. Speciellt inte de flesta 47-åriga män.
Nej.
Som har kört, som har funktionellt stela vader för att kunna springa bra. Utan då är man liksom lite stel, då behöver man ha de här. Så då fick jag ju anpassa det med lite sån här, lägga lite viktplattor under. Vilket ju var helt okej, och vilket de också uppmuntrade.
Ja.
Därför att de bara, nej men det riktiga här är ju att köra med, bästa är ju att köra med lyftarskor eller något sådär. Det finns ju sådana speciella crossfit-skor, tror jag, som också går att springa i då.
Ja.
Så att det var förutsättningarna, och om vi då går rakt in
i listan
här med de 5 positiva punkterna.
Vi börjar med de positiva.
Ja. Det tycker jag att vi gör.
Ja.
Därför att det fanns positiva punkter.
Det är klart att det gjorde.
Och det är många positiva punkter, ska jag säga.
Ja, ja, jag bara undrade om vi skulle börja med dem eller om vi skulle avsluta på en positiv anda. Ja, men det kanske vi gör ändå.
Vi kan ta de 5 positiva punkterna, tycker jag, på en gång då. Och det var att det var väldigt roligt att köra CrossFit.
Ja.
Det var väldigt, väldigt roligt. Det var väldigt, det var väldigt stimulerande på många sätt. Alltså, det är tacksamt att ha en grupp att köra med. Det är tacksamt att ha en tid att förhålla sig till.
Mm.
så här, men jag ska köra crossfit klockan 4.
Det är väldigt bekvämt kan jag tänka mig att komma, du bara behöver hålla tiden och sen är det någon annan som har planerat allting och sånt. Ja. Det kan vara väldigt bekvämt.
Jättekul att köra med en instruktör. Ja. Det är ju roligt i alla sammanhang. Det är roligt att ha simtränare. Det är roligt att komma ner på ett riktigt pass som någon leder, även om det är löpträning eller simträning eller vad det nu än är. Mm. Och det är alltid lite så här, undrar vad det är idag. Nu kunde man faktiskt läsa på nätet då vad det var för pass och sådär då.
Ja, okay.
Men det är alltid så här, ja, man är någon annans, under någon annans guidning då, och det blir oftast, om det är en bra instruktör, tränare, coach, bra.
Precis.
Och det är också liksom så här, det är väldigt stimulerande många gånger då.
Ja.
Så att det var väldigt kul att köra crossfit. Det var väldigt roligt med den här gruppträningen och gruppdynamiken. Eller det var liksom så här, och framförallt var det roligt att ha att någon annan har styrt upp och planerat passet vad man ska göra.
Roligt för dig, tänker jag, som brukar ganska ofta ändå vara på coaching-sidan av det hela.
Ja, eller som får tänka i huvudet själv hur man ska göra, eller lägga upp det själv och driva på. Och så här var du, ja, det här är tidsramen, det här är vad vi ska göra, det här är intervallerna, det här är antal reps och så här.
Tjabbar du mycket med de andra deltagarna?
Nej, men bara med de som pratar svenska.
Okay.
Så inte mycket annat. Och det var en språklig barriär där som min spanska är inte ganska knackig så sätt. Men tillräckligt god för att förstå, plocka upp hyfsat liksom om man
men det, var, det kändes ändå som en gemenskap även om ni inte hade just det språket gemensamt.
Ja, precis. Så att jag ska säga att det var roligt med den gruppträningen och som en extra positiv punkt där så var det också det var ingen annan som brydde sig om vad någon annan gjorde, vilket är positivt. Det var liksom ingen sån här, det fanns liksom ingen direkt prestige och där i sammanhanget. Speciellt första passet jag körde var jag ju jätteförsiktig, för då var det marklyft det första då. Ja. Och mina baksidor, jag har aldrig gjort jättemycket marklyft någon gång egentligen på det sättet liksom. Ja. Och ja, jag var lite så här, men jag är lite defensiv här då, och det var liksom ingen som ingen brydde sig om vad någon annan gjorde eller hur fort någon annan körde eller hur hårt någon annan körde, men det var ändå så här att man pushade och hejade på varandra lite, eller så här, man uppskattade varandra så här att alla körde på. Ja. Det utbyttes någon blick och någon sån här, och du vet så här, kom igen och så. Ja. Och vad var det du skulle göra nu? Och så bara, typ, var det rätta nu? Hur många? Ja, du vet så här. Ja. Så var ändå en sån, det var en skön känsla. Så att det var en väldigt positiv grupp upplevelse.
Jag förstår.
Ja. Mm. Och det vet jag att många överhuvudtaget känner. Ja, men det är tacksamt att boka in sig på ett pass. Man har en tid att hålla, så kommer man dit och så går det av sig själv. Mm. Tiden gick fort liksom.
Eller hur?
Ja. Så att det var positivt. Sen den andra punkten är ju att det var väldigt omväxlande.
Ja.
Träningen är ju i en box och med en bra instruktör. Den är ju väldigt omväxlande. Det var inte jättemånga saker som vi gjorde likadant. Inget pass var ju det andra likt.
Nej.
Det var också väldigt positivt.
Det är skönt ju.
Ja. Det var många olika övningar. En del återkom ju naturligtvis då. Typ så att man springer 100 meter eller 200 meter som en del i ett set eller någonting. Roddmaskin återkom i några tillfällen.
Jag tänker ändå att om man ska köra så många pass på 2 veckor så är det ju nästan en förutsättning att det är lite omväxling i det hela.
Ja.
Tänker jag.
Ja, precis.
För annars så stå och köra knäböj varje dag kanske inte är jätteskönt.
Nej. Precis, så att det var mycket, det var en väldigt stor variation i de här passen då.
Mm.
Med både övningar som jag gjorde på marken och med olika typer av viktövningar och sådär. Så att omväxlingen bidrar ju då till att det också blir liksom väldigt kul. Så. Mm. Omväxlande på ett sätt, sen klart att det är mycket typ av, alltså det är ju någon form av styrketräning allting man gör.
Precis.
Styrketräning. Men ja, också en del konditionsinslag såklart. Och sen blir det ju styrketräning som när man kör det i långa sekvenser så får ju det form av konditionsträning.
Kollade du på nätet på passen mycket innan du gick dit, eller lät du dig överraskas?
Nej, jag kollade. Ibland hade de inte hunnit lägga ut dem då innan jag kom. Jag kom ju på hyfsat tidiga pass då.
Ja.
Så att, men när jag väl fattade att passet låg ute på nätet så var jag inne och kollade lite grann varje dag. Det blev lite av en snackis så här som jag bara, men jag ska köra crossfit och nu har jag kört mitt 6:e crossfit-pass. Och jag kör, ja.
Roligt.
Så, men så att jag får säga att det var omväxlingen i det hela var också väldigt positiv att man fick in väldigt många olika sorters träning. Och jag gissar att det är också därför som många av dem som var där, alltså omväxlingen gjorde också att man kunde köra den träningen i princip varje dag.
Mm.
Så, eller jag kunde det i alla fall. Mm. Så, men jag kom ju dit också med goda förutsättningar. Jag tror ju kanske inte att man kommer dit som normaltränare hade ju inte varit att rekommendera, för då hade man ju haft grotesk träningsverk efter dag 1 då.
Ja, just det.
Vilket ju blir ett problem då.
Ja.
Den tredje punkten i det här är ju att det var väldigt utmanande.
Ja.
Så tillvida att man fick ju göra många övningar som man antingen inte kunde innan. Det var ju mycket av de här terminologin som inte jag visste. Jag visste ju liksom inte riktigt vad, om man pratar om push press liksom. Nu var det ju engelska uttryck också så här, men dumbbell power clean eller suitcase reverse lunges eller och så vidare. Det var ju ändå ganska mycket i detta som inte jag kunde. Eller så var det ju många övningar som jag naturligtvis vet, men som jag liksom aldrig gör själv.
Ja, eller kanske en som du inte fattar vad det är när du läser namnet och sen förstår du vad det är när du ska göra det.
Ja, så är det ju såklart då. Ja. Eller som är varianter av vad jag själv har gjort då.
Just det.
Men det var ju ändå en hel del saker som jag så här kände att ja, men det här hade jag inte gjort om jag gick hit själv. Och, men jag är glad att jag gjorde det.
Ja.
Jag är glad att jag var här nu och fick göra
mycket,
det
här. Var det mycket övningar som var nya liksom för dig?
Ja, det var det. Eller ja, borde jag nej liksom. Men,
Men det var det någon sån här, var det några övningar som du föll för? Så kanske man ska uttrycka det. Som du tänker ta med dig från de här crossfit-dagarna? Till ett styrkepass?
Ja, men jag har inte kört så där. Exempelvis sån här goblet squat, så har jag ju liksom aldrig riktigt kört.
Det är när man håller ut någon kettlebell framför sig med båda händerna, va?
Ja, eller vikt.
Ja, en vikt av något slag.
Så man gör då knäböj då. Det gjorde vi sista dagen då. Var det så här, då var det också att det skulle vara rapido. För då var inne i någon sån här AMRAP.
Ja.
Så då
rapido.
Jonas, muy rapido.
Du måste skynda dig.
Ja, skynda dig snabbare.
Men du är så lång, det måste mycket längre tid för dig att göra en lunch sen kort.
Ja,
kort
jag tyckte ändå jag gjorde det jättesnabbt. Jag förhållande till många andra, men så där. Nej, men de var alltså, så att det tyckte jag var goblet squat var kul och så alltså. Men det är många, alltså jag har gjort naturligtvis med de flesta av de här övningarna på egen hand i något annat sammanhang liksom. Mm. Men det är mycket så här som jag kanske inte hade naturligt lagt in som en del i ett sammanhang då.
Nej.
Så, men på det stora hela var väldigt lärorikt och också så här tekniskt då, hur man skulle göra vissa övningar, att man fick lite tips och förbättringspotentialen i det hela.
Just det. Ja, de hade tid att gå runt lite så bland deltagarna och kolla när ni gjorde övningarna och justera lite och
ja,
så här, eller?
Ja, lite grann. Eller skulle man bara fråga då, typ så här, hur gör vi det här och så här. Och de gick ju också generellt sett igenom övningarna också innan då,
just det.
Allting då. Så att på det sättet var det väldigt, det var utmanande och det var lärorikt och det flyttade lite grann så här, det tvingade ju en att också vara utanför komfortzonen i den egna träningen då.
Mm.
Vad man vanligtvis själv hade lagt upp för pass då.
Just det.
Det var också en positiv punkt. Och sen då, punkt nummer 4, då har vi redan nämnt lite då, men upplägget var tydligt.
Just det.
Och att det blev så här, man förstod att det här är ett generiskt upplägg som man gör typ i alla crossfitboxar världen över lite grann. Så att om jag åker på ett crossfitpass här eller om jag åker någon annanstans ett crossfitpass, så kommer jag väldigt känna igen mig väldigt mycket i hur man lägger upp det.
Just det.
Och det är ju positivt därför att det finns en, ja, det blir lite, det är ju lite enklare och tydligare då helt enkelt då.
Just det.
Så att det var liksom aldrig otydligt eller svårt att förstå vad man skulle göra. Det kunde vara svårt att göra det då, rent fysiskt eller tekniskt.
Ja.
Men det var aldrig svårt att förstå själva upplägget.
Nej.
Det var aldrig förvirrande på det sättet då.
Ja, just det. Tydligheten är samma som att man har en tid och att förhålla sig till. Alltså, tydligheten i det. Själva passet blir så lika tydligt också.
Mm. Mm. Exakt. Och väl organiserat får jag säga också.
Ja.
Och det, vilket jag gissar att de flesta crossfitboxar är, alltså med allt ifrån skivstänger till vikter och liksom utrymme, område, flödet liksom. Det var också väldigt tydligt och
det
bra.
Det tror jag...
Ja, det är ju en förutsättning.
Ja, det är ju en förutsättning. Om 25 personer ska ta fram och lägga undan vikter och så mellan varje övning.
Och här var det ju också lite extra, här tog det ju saker lite extra tid eftersom det skulle så här, allting som man skulle hade tagit i då, så skulle man liksom så här
Sprita
efteråt då. Ja. Vilket jag säger, men jag vet inte om någon tänker äta sin lunch på den här viktplattan just nu, men det blir så här, men lite spel för gallerierna kanske. Så att det var också bra. Och sen den femte punkten, det är ju att det är intensivt.
Ja.
Man blir trött. Eller man blir åtminstone i slutet. Så att det är ju så att man får ju åtminstone en del av passet som är väldigt hård.
Mm.
Så. Man styr ju naturligtvis till viss del intensiteten själv. Och det var ju folk som stod över någonting eller så här. Så det är ju ingen som är på dig. Det var ingen som var på någon sådär om de såg att inte, typ såhär, de pushade bara de som det var värt att pusha.
Ja.
Det kan ju vara någon som hade problem med något eller stod över något eller sådär, och det var ju fine liksom.
Ja.
Så att det var ju intensivt på ett positivt sätt då, så att man fick ju någon form av högintensiv, hård
träning under varje pass.
Just det. Är det vila mellan varje övning och sånt med? Blir det lite intervallkänsla på det? Eller hur funkar det?
Ja, det kan vi ju faktiskt, om vi går faktiskt rakt över då till nästa lista.
Den negativa listan?
Ja, så att jag kan ändå säga så här.
Vi är klara med den positiva.
Ja, vi är klara med positiva. Det är ju ingen grå, det här är ju liksom ingen, det är ingen svartvit lista. Så alla de här grejerna, det finns ju aspekter i det här som man både kan tycka är bra eller sämre då. Ja. Men att det var intensivt tyckte jag ändå var bra, för man styrde ju ändå till viss del själv. Liksom. Mm. Det är ju ingen som tvingar dig att springa fortare än vad du vill, eller ro hårdare än vad du vill egentligen. Nej, så. Eller lyfta mer än vad du vill, liksom. Du bestämmer ju själv. Så det var positivt. Går vi sen över till listan då, där jag fortfarande har lite kritik, eller lite, jag ska inte säga kritik, men där jag har lite invändningar åtminstone.
Ja.
Eller lite frågetecken, eller typ så här som man kan ändå tycka att...
Något man kan tänka på i alla fall.
Ja, eller typ det som kan vara negativt är ju att naturligtvis är det är intensivt till en viss del. Så, men det är också väldigt ineffektivt samtidigt. Det är ju väldigt mycket ställtid.
Ja.
Så att på då, om vi säger de passen som tog 55 minuter, det är ju väldigt mycket pratande. Det är väldigt mycket stå still också. Och det är ju väldigt mycket där man liksom tar fram och tar bort utrustning då.
Just det.
Och det är klart att...
Själva genomgången av passen är ju också med i den tiden då, eller?
Ja, det är det.
Hur var det? Fick ni ta fram alla vikter till en speciell plats då som ni skulle ha under passet? Så att ni hade...
Nej, man tog fram en sak i taget.
En sak i taget, ja. Okej.
Så att man typ så här, man började ju då bakifrån, därför att sen när man gick igenom uppvärmningen så var det så här, är uppvärmningen, vi behöver en hantel, gå och hämta den nu.
Ja.
Eller vi behöver en kettlebell och den hämtar ni nu. Så att det var ju ändå, men det blir ändå så här, man kommer ju inte ifrån det att det blir väldigt mycket... Det är mycket ställtid. Ja. Ja, det blir mycket så här vilotidigt pass då. Många av mina egna pass som jag kör på gymmet är ju mer intensiva än det här crossfit-passet.
Ja.
För det finns ju inte den här pratvilan liksom. Eller det här. Men samtidigt är det ju så att en del av den här vilan är också en förutsättning för att man ska kunna köra hårt kanske då.
Just det.
På vissa övningar eller vissa sammanhang och så här.
Ja.
Så att det finns ju det går ju inte att köra ett crossfit-pass utan att också instruera eller förklara.
Nej.
För då hade jag ju aldrig kunnat köra ett, för jag
hade inte blivit någon träning.
Nej, jag har ju inte fattat, vadå? Typ, folk satte bara igång och så kör de.
Ja.
Och jag bara, okej, men vad...
Eller
de bara, mojo rapido! Nej, det är liksom inte funkat.
Nej.
Så att, det är ju ineffektivt samtidigt.
Mm.
Och det som man kan känna är också så här att jag frågade första dagen då, så här, men ska man komma hit uppvärm då? Eller, då hade jag ju tränat ett pass redan, som tur är då. För att det är ju inte mycket uppvärmning om vi ska vara ärliga.
Det var inte det.
Nej, det är ju inte det. Utan...
Men vad svarar de på det då?
Jo, men vi börjar med uppvärmning, säger de då. Men sanningen är ju att man går ju rakt.
Man svarar, du behöver inte värma upp.
Nej, vi börjar här. Men jag menar, jag gick ju alltid dit. Eller så. Jag fick ju alltid en powerwalk, så att säga. Eller småjogga dit. Och så. Men det börjar ju alltid med ett sätt. Liksom. Ja. Även om man kallar det uppvärmningssätt. Men jag menar, det kunde ju ändå vara så här. Springa 100 meter. Kliva upp och ner på en bänk. Göra 8 armhävningar. Eller det kunde ju liksom vara, man jobbar med hantel och kettlebell. Alltså man börjar ju med någon typ av... Man börjar med någon typ av övning på en gång liksom.
Mm.
Vi körde ju någon sån här, någon dag så körde vi ju någon sån här du vet, man ska kasta sig mellan grejerna så här, 30 sekunder roddmaskin och så sen 30 sekunder single dumbbell strict press, 30 sekunder up and down, vet så här, som någon form av så här halv burpee fast utan arm,
ja.
Man går rakt in i det liksom.
Ja. På uppvärmningen.
Ja, på uppvärmningen. Så det är ändå så här...
Den är ganska intensiv uppvärmningen också.
Ja, precis. Så att, och det är klart att... För mig är det inga problem. Jag är ju så bra form att klara det här. Men jag tror för en vanlig normaltränad människa eller en otränad person så är ju det en jävligt hård start på det sättet liksom. Finns ju liksom inget... Och vet, den högintensiva delen där är ju lite så här... den är ju lite känslig alltså just för många människor, det är ju det liksom en liten fälla, man kommer snabbt i form men man blir också skadebenägen. Så att det är högintensiva, och det har jag ju sagt lite grann med crossfit också, det ska man ju vara en aning försiktig med liksom. Så att jag kan ju tycka att man skulle haft en kanske längre uppvärmning, mer gradvis uppvärmning. Det kanske man gör på andra boxar, man skulle kanske haft lite mer övningar på golvet, lite mer rörlighet, lite bara med den egna kroppen. Här var det väldigt mycket utrustning från start då, hur man gick in i det då, samtidigt som den totala träningstiden. Alltså om man tittar på snittpuls och sånt så hade jag ju väldigt låg relativ snittpuls mot ett eget pass på gymmet.
Ja.
Jag kanske växlar 2-3 fysövningar med vikter eller så. Med kanske roddmaskin, stakmaskin. Och så gör jag ett antal varv och så gör jag ett antal olika sådana sätt.
Mm.
Så har jag mycket högre liksom arbetspuls under det passet än vad jag hade här. Det var ju framförallt i den här sista då 12, 14, 15 minuterna. Det var ju pulsen rätt hög för mig. Jättehög ibland. Men utslaget över hela passet så är det ju ganska låg puls. Liksom.
Just det.
Så det kan man ju... Och det vet jag att många tycker så här, men jag pallar inte med all den här väntan och pratandet och allt det här. Liksom. Jag vill hellre köra grejer själv då.
Mm.
Så att, ja. Men så gör vi kanske de flesta också. Många, man kör crossfit-pass och så kanske man växlar och kör egna pass då.
Mm.
Ja, men i alla fall.
Ja.
Så att det är ju en liten invändning som man hade då mot det. Men det varnade man ju sig lite med då.
Ja.
Ja. Och fattade då att ja, men det är nog bra att komma lite uppvärmd ändå.
Just det.
Och jag hade ju alltid någonting jag hade gjort innan på dagen. Så att man inte körde crossfit klockan 6 på morgonen rakt upp från sängen. Och så börjar man med någonting med en hantel eller kettlebell eller så här up and down. Som ju jag avskydde då, den övningen.
Kanske, du gillar inte den här.
Nej.
Ja, men du är ingen burpees-människa.
Nej, jag inte alls.
Du kanske har en kettlebell i sängen som du välter över kanten. Så den drar dig upp ur sängen på morgonen.
Sen då, den andra punkten som jag har som är lite kritik. Det var ju att det var många svåra övningar.
Tekniskt svåra.
Tekniskt svåra övningar. Som i vissa fall ingen klarar av.
Mm-hmm. Ingen på passet klarar av.
Nej, bara instruktören.
Man klarar inte av det rent tekniskt. Eller man klarar inte av det att göra... den tekniskt bra under den tiden.
Nej, man klarar inte av det överhuvudtaget.
Nej.
Typ att vi hade något pass då som byggde på en sån här AMRAP på 12 minuter som byggde då först då på front squats då.
Mm.
Som jag hade lite svårt för då har man ju då gör man ju liksom en knäböj men då har stången framför dig på dina händer.
Ja.
Och för mig, jag fick en sån sjuk vinkel i mina handleder då, eftersom jag kan liksom inte trycka mina armbågar framåt för jag får inte ner min armbåge. Så den var ju lite så här utmanande rent strukturellt. Men det är ju bara jag, att jag är så defekt liksom. Men sen var det så här, skulle man göra så här 7 stycken toes to bar. Då är det ju det i den här hängande ställningen, alltså där man kan göra chins och pull-ups.
Mm.
Då är det ju så här typ att du ska liksom lyfta upp tårna så att de tar i stången där uppe.
Okay.
Eller gungar det upp så att du tar med tårna i stången.
Så man blir som en slags fällkniv, hängande
fällkniv. Ja, just det.
Ja.
Och typ så här, ja, gunga upp det. Men det blir som man ska ju gunga upp det.
Ja.
Men det var ju absolut ingen som klarade det.
Ingen klarade det?
Nej, inte ens i närheten. Utan det var ju att folk höll ju mest på att gunga fram och tillbaka och möjligtvis lyfte knäna lite grann.
Ja.
En stund gunga så här. Man vet, du vet så här, ja, det var bara svårt.
Ja.
Det var ingen som klarade av det. Inte ens i närheten.
Nej.
Och sen skulle man göra så här 7 stycken kettlebell swing. Sån här höga kettlebell swing. Och då är det ju inte så att man, då är det ju då om du ska dra upp den hela vägen upp ovanför huvudet.
Uh-huh.
Där den då ska liksom stanna av för någon millisekund och sen komma ner igen.
Mm.
Och det är klart, jag känner ju inte jättemycket att jag vill ha, men du vet, man blir ju supersvettig.
Uh-huh.
Vi tar en kettlebell swing då.
Mm. 16 kilo hängande då.
Ja, eller mer.
20,
24. Ja, nej, jag körde, ja, jag vet inte vad jag körde 16 sen, men i alla fall då, liksom, det är ju en sån här övning som är lite så här. Ja, men jag vet inte om den är klockren liksom.
Nej.
Många andra som lär ut kettlebell, då är det ju så att du svingar bara framför dig och jobbar bara med höfterna, alltså typ upp till att du är mer, ja, till att armarna är vågrätta mot marken. Här var det ju, du skulle ju vara armarna helt sträckta rakt upp då.
Just det.
Och sen skulle du skulle säga 7 stycken front squat, 7 toes to bar, 7 kettlebell swings, 7 vanliga armhävningar, skulle du göra så mycket du kunde på 12 minuter. Mm. Så kan ju fatta liksom 6, 7, 8 minuter när folk hängde de här stängerna och bara gunga lite fram och tillbaka. Det blir lite så här, vet inte.
Det var vilan.
Och ingen klockren övning. Alltså så här, och ja, inte jätte, ja, alldeles för svårt för alla som var med. Och så var det ju med flera såna övningar som man skulle göra då som vi hade. Det var så här, men det här är ju absolut ingen som klarar det här. Varför ska vi göra detta? Och det var också något sätt som vi körde typ den sista dagen som var så här, som ju var helt omöjligt för i princip alla. Och då körde vi marklyft.
Ja.
Och så körde vi då pull-ups. Och så körde vi, så då skulle man köra så här, då körde man så här, 4 times då hade vi typ en kvart på oss då. Skulle du köra 21 stycken marklyft, skulle du köra 21 stycken pull-ups,
ja.
Sen skulle du ha 15 marklyft, 15 pull-ups, 9 marklyft, 9 pull-ups. Sen skulle du ha 2 minuter.
21 pull-ups?
Ja, vänta lite nu. Så hade du 2 minuters obligatorisk vila, sen skulle du göra 9 marklyft och så skulle du göra 9 burpee pull-ups. Så du gör en burpee,
ja.
Och sen pull-up. Och sen 12 av varje. Och sen 15 av varje. Och allting var då på 14 eller 15 minuter. Inklusive de här 2 minuters vila.
Ja.
Och det blir ju så här.
21 pull-ups. Vet jag bara tittar mig runt omkring. Vem fan kan göra 21 pull-ups? Eller fattar du att du får vila fritt emellan?
Ja.
Men då blir ju så här att det är ingen som gör, det är ingen som gör pull-ups. Så fanns det ju alla möjliga varianter av det här då.
Ja.
I princip också. Där du bara hängde i stången och bara gungade lite fram och tillbaka. Och bara böjde, ja, du vet så här. Eller du tog den lägsta stången och så bara hoppa upp lite. Och så bara, ja, det är klart.
Ja.
Så det blir också så, det blir så. Det blir lite orealistiskt då. Och sen, ja. Så att det var ju mycket, en del sådana grejer som man kände att. Ja, jag vet inte. Jag alltså den här pulla, visst vet så här, 21 pulla, fan jag får sluta nu.
Jag hinner inte göra de andra grejerna.
Nej, för folk fuskar ju sig bara igenom det. Får ju gå vidare nu direkt där, för jag kommer ju fastna här på pull-upsen liksom.
Ja, men jag fattar, 21 pull-ups, det är ändå, det är mycket.
Ja, men säg
många, mer än vad jag gör på ett år.
Ja, men säg så många svåra övningar då. Mm. Och också då
tekniskt svåra, ja, och ja, men kanske sen också för mycket då.
Ja, men sen blir det ju också sådär då, typ man gjorde den här skills marklyft då, man börjar på 10, inga problem, alltså 8 och 6, 4 och sen ska man göra ett antal på 2 då. Alltså när man ska göra då och lägga på vikt och så köra då på 2 stycken bara, det, du vet, du behöver vara rätt tekniskt duktig för att kunna göra, efter du redan har gjort då 10, 8, 6, 4 och så några 2, 2. När du har lite mer vikt på, behöver vara ganska tekniskt duktig för att du inte ska riskera att skada dig.
Mm.
Och det var ju, jag menar, jag är ju inte alls bra på marklyft, så sätt.
Tekniken blir ju ofta lidande när man blir trött också.
Ja, eller när det blir för mycket vikt. Och sen finns det ju en grej med marklyft som jag absolut hatar. Jag skulle ju aldrig, och du vet att man ska ju dra stången skitnära underbenen. Mm. Om man tittar på riktiga som gör marklyft, de är ju helt sönderskavda underben.
Mm.
Det skulle aldrig, det är ju för jävligt, det hade jag aldrig velat göra. Det ser ju för jävligt ut liksom. Ser ju ut som, ja men du vet. Så att det blir lite så här också. Ja, men,
hellre bruten rygg än ett skavt smalben.
Ja, eller så här. Ja, jag vet inte. Men det blir lite så här. Ja, nu blir det lite för tungt att köra. Om man blir för trött. Eller så här, det är en svår övning helt enkelt.
Ja.
Så att, men klart, man måste ändå kunna göra marklyft. Men det blir ju så. Jag såg ju ganska många andra som var riktigt dåliga på det. Och det är klart, du kan ju instruera teknik, men människor har ju fysiska begränsningar många gånger.
Just det.
Så att det var lite så här också att det fick man ju huvudet med sig och det var viktigt. Jag tror en nyckel till att uppskatta det är ju att du inte har någon prestige i det eller att du inte har ett stort ego. Jag menar, första dagen jag körde vi också marklyft. Då körde jag ju med stången och någon viktplatta på typ så här 10 kilo på varje bara. Vi gjorde ganska många. Jag bara, okej, men jag vill fortfarande kunna springa och simma imorgon. Jag vill liksom inte vakna upp imorgon och vara helt ledbruten då. Så man får ju ha lite så här, man får egot i kontroll i de här tekniska övningarna också och inte lägga på för mycket då. Sen då den tredje invändningen, det är ju att det är många sådana specifika lite konstiga crossfit-övningar som blir lite så här ineffektiva, typ där alla de här konstiga kippande grejerna de har då, eller så här butterfly pull-ups och så här, du vet, där man liksom mer eller mindre gungar fram i ställningen, där man på något sätt har tagit övningen från gymnastiken, men i gymnastiken så har man ju romerska ringar man gör det som rör sig, eller så har man ju sådana här flexibla i barr exempelvis då. Ja. Den är ju också mjuk. Här är man ju, håller man ju i en stålställning. Den är ju inte mjuk alls.
Nej, just det.
Så att det är ju mycket så här. Varför inte bara göra strikta pull-ups eller chins? Och istället för att liksom försöka rycka. Så här, kippa upp sig då som man kallar.
Kippa, det är det. Man liksom snärtar.
Ja, liksom. Man liksom gungar upp sig själv eller på något sätt då liksom. Ja. Eller, ja.
Just det.
Ja. Så att, och sen också, som jag inte fattar, burpees fattar jag inte alls. Inte ens instruktörerna de gjorde. För det är ju så här att man kastar sig ner på golvet och så bara man typ mer eller mindre svankar ner. Det är ju inte så att du gör en strikt burpee och så gör du en strikt armhävning och hoppar upp. Utan det var ju bara det här, kasta sig ner, göra ett juck med höften ner, en svank och så upp igen. Det är också sådana grejer som jag har svårt att förstå. Varför gör man det? Varför gör man inte liksom bara en striktare, tekniskt striktare övning då? Med både push-up, pull-ups. Istället har man sådana här konstiga... Ja, tror jag, övningar som har betydligt högre skaderisk då.
Just det.
Så att det är det också lite så här svårt att förhålla mig till och att inte riktigt förstå syftet med då. Så att, och det, ja, jag vet inte, det var fanns väl, ja, det finns ju några sådana specifika crossfit-övningar som är väldigt specifikt just crossfit då.
Mm.
Och sen kanske den främsta invändningen då, det är ju då att man hade då tempot i många övningar när man körde AMRAP-en, det blir ju lite underligt då. Exempelvis då när man körde det passet jag pratade om, man körde 21 stycken marklyft följt av 21 då halvkonstiga pull-ups då, som ju i någon form av dem blev någon sån här halvkippade, halvkins, man hoppade upp i ställningen mer eller mindre. Och sen 15 och sen 9, du vet, vi gjorde ju alltså 21, 15, vad är det, 36 och sen 9, det är 45 plus 9, 54 plus 12 66 plus 15, det är 81 marklyft liksom. Om alla de pull-upsen och
bara de tekniskt riktiga dem åt igen.
Ja, men jag körde ju lite långsammare och så hoppade jag över några här och där. Och därför att när man tittade på de som gjorde det snabbt, de släppte ju bara ner stången och lät den liksom dunsa i marken.
Ja.
Vilket ju är helt tvärt emot vad man vill åstadkomma när man gör riktiga markbyten. Då vill man ju vara lite långsam på vägen ner och bromsa ner.
Eller?
Och så vill man ju inte liksom låta stången dunsa mot marken. Så att det här är ju också en invändning så här. Jag känner att här var ju inte riktigt, det är ju inte riktigt konstruktivt. Att springa så fort man kan eller att hoppa upp och ner på en box eller att ro fort, det är ju liksom ingen, det är ingen fara. Men många av de andra övningarna blir ju lite, de är inte liksom anpassade för att köra med tempo.
Nej.
Så att det kan jag ju känna att där finns ju det en väldigt stor, det tillsammans, de invändningarna gör ju också att skaderisken blir, tror jag, tyvärr ganska hög om man tar det för långt. Alltså att du kör för hårt och att du får inte riktigt ut vad du vill ha av det då. Och tveklöst då när du gör, nu gör så många liksom, typ marklyft och så tappar man ju tekniken även i bästa fall då.
Precis.
Även om de var noga med då att okej, nu har ni kört det här skillsetet.
Ja.
Och så avslutar ni på den här tvåan då. Och så nu ska ni ju köra på 60% av den vikten då ni gör nästa set då.
Ja, okej.
Och sådär, så att...
Ja, men ändå, det är väl det som har varit en invändning tidigare också, det här att man ska göra tekniskt svåra övningar i högt tempo.
Ja, ja, exakt. Så att det blir ju, det blir ju, det blir ju lite märkligt då. Så då får man ju också vara så här, ja, men nu kör jag lite långsammare i det här, för det här är ju att göra marklyft snabbt och släppa ner stången och så låta den studsa. Det känns inte rimligt då.
Nej.
Nej. Så att, och sen den sista invändningen i det då, det var ju just det här att det var ju väldigt, det var ju liksom, det var inte mycket finlir.
Nej. Det var mycket
pang på.
Ja.
Både innan och efter.
Ja.
Alltså typ det sista, typ så här, AMRAPen är slut, pang, ner med vikterna. Bara av med alla vikter, ställ tillbaka och så gick ju folk. Och så var det klart liksom.
Ja.
Och det, ja, det är kanske bra, men det var ju liksom ingen, det var ju liksom ingen annan,
det var ingen stretch.
Det var aldrig någon generell rörlighetsträning så. Nej. Exempelvis. Det var aldrig någon sån här, vare sig då före eller efter. Det var liksom ingen så här, ja, då gradvis uppvärmning eller gradvis nedvärmning eller liksom, det var ingen allmän rörlighetsträning eller typ, ja, man ska säga funktionsträning nu om man ska använda det uttrycket då.
Nej.
Mellan, före, under eller efter.
Nej.
Så det var väldigt lite av liksom det här finliret då som man kanske lägger in själv då, men jag vet inte, jag gissar att det får man göra på egen hand då kanske.
Ja, det kanske man får ta ansvar för. Jag tränade ju för länge sedan ganska mycket något här i Borås. Det kallades ju för X-Fit då.
Ja.
Det var ju inte, det var någon slags light-version av CrossFit. Det var mycket mer som cirkelträning, men det var ändå med vikter och på tid och så här. Men man hade mer, man gick runt i en cirkel typ. Det låg utlagt olika stationer.
Mm.
Och så körde man viss tid, ett visst antal gånger på varje station. Och så gick man runt liksom. Där var det ju ändå ganska mycket så här... rörlighetsträning innan och stretching efteråt. Det var faktiskt ganska positivt. Men så kanske man inte gör i riktig crossfit. Där kanske man får ta ansvar för de sakerna själv då.
Ja, jag gissar det. Att det för att, ja, jag gissar att man lär sig att man får köra det finliret runt om då.
Mm.
Sen var det ju en del övningar. Liksom, det folk kan ju liksom inte. Vi hade någon sista dagen som jag körde då. Då körde vi så här när man skulle köra typ så här 12 minuter då, där man körde första 6 minuterna så körde man 45 sekunder box jumps, man hoppar upp och ner på en låda då.
Ja.
Och sen skulle man springa 200 meter, gjorde man det 3 varv, 6 minuter, och sen vilar man en minut extra och sen körde man en 6 minuter till där man körde så här 45 sekunder fast dumbbell goblet squat då. Muy rápido.
Muy rápido.
Och så, sen skulle man springa 200 meter igen då. Och sen ja, så, men det var ju många, ja, men det var ju en del som inte hann, det var ju många som inte hann de 200 meterna till slut.
Nej.
Så på den minuten då, de sprang ju, de kunde inte hålla 5 minuters fart då som där då. Så de hann ju liksom inte in och börja, alltså det blev ju så här, du vet, då hamnar ju långt efter, alltså det är ju jättekonstigt synker där då, men,
ja,
och såklart så kanske det blir då, jag vet inte, men ja, men på det stora hela får jag ändå säga att det var en, det var en intressant upplevelse. Det var en från början ofrivillig crash course i CrossFit. Men jag kom ändå att lite grann se fram emot de här passen faktiskt.
Är det något du kommer fortsätta med nu på hemmaplan?
Både ja och nej. Jag är absolut öppen att köra lite. Men samtidigt är ju...
Jag tycker ändå att skaderisken är lite för hög för att jag ska köra detta mer eller ofta. Därför att man dras ju onekligen med lite grann i det när man gör det. Det går ju liksom inte att inte dras med i det, för det är ju roligt. Mm. Det är ju kul, alltså det är ju hela dynamiken. Det är ju det som är positivt på ett sätt också. Men samtidigt blir det lite grann att många av de här övningarna blir lite svårare, och det krävs inte så jättemycket för att man ska, ja, skada sig på något sätt. Och det är klart, och sen finns det ju svåra övningar som man kör på andra crossfitboxar som vi inte kör, det här sån här snatches liksom, eller sån här där man ska upp med stången över huvudet och alltså sånt som egentligen är helt jäkla onödigt att köra om inte du ska tävla i styrkelyft. Så risken är alldeles för höga och så här. Så det finns ju ännu många fler övningar som det blir ännu liksom lite svårare då.
Men rekommenderar du crossfit? Bättre crossfit än ingen träning? Ja, om man nu tycker att crossfit är det roligaste som finns.
Ja, om man är duktig på att hålla sitt ego i schack och att ha väldigt lite prestige. Och sen hänger det ju naturligtvis på hur duktiga instruktörerna är och hur erfarna de är. Mm. Men det får jag nog säga att jag ändå gör. Mitt slutomdöme efter den här ändå intensiva träningsperioden är ju att det var väldigt roligt. Och att det var, jag såg fram emot det, att det var kul så. Men med vissa förbehåll då, som sagt då. Så, och på hemmaplan kan jag ju fortfarande köra det jag vill köra själv liksom.
Precis.
Utan, och här var det ju bra att förhålla sig till en tid. Hemma är det ju svårare att så här, här vill jag mer kunna gå när jag ska gå då, liksom. Men det var ändå, jag tycker det var intressant, och det var också lite lärorikt att göra det här igen efter, det var ju många år sedan jag gjorde det sist och körde den typen av träning eller var med på den typen av pass. Och CrossFit har ju definitivt utvecklats sen starten. Så nu är ju det mycket mer generiskt, genomtänkt. Man har säkert reviderat väldigt mycket under de här åren fram till nu då.
Just det.
Så att, nej, men det var ändå härligt. Så att,
kul.
Ja.
Så jag blev sugen.
Ja, det var på många sätt jättehärligt. Eller så kul liksom. Det passade perfekt under den här perioden då. Så att jag har en betydligt mer positiv bild av CrossFit. Åtminstone så som vi gjorde det nu. Än vad jag hade innan då.
Härligt. Men du, det var allt för oss då den här veckan. CrossFit Jonas och Lill-Nicke.
Stämmer bra.
Så nu blir det inga mer uppehåll under sommarveckan här.
Nej,
utan nu är jag tillbaka nästa vecka.
Nu krigar vi på.
Får vi se om det har skett något mer CrossFit-pass innan dess. Det är ju fredag idag.
Just det.
Det är sjätte veckan som är avslutad på min runstreak. Dag 42 idag.
Bra.
Det är inte illa.
Det är inte illa.
42 är ju enligt han som skrev den här liftarens guide till galaxen svaret på allt.
Det stämmer. Har du fått ett bra svar?
Nej.
Mer än att säga, jag ska fortsätta springa.
Jag fyller ju 42 här nu i höst, men vi får se vad som händer då.
Ja, det är rätt.
Ja. Ha det bra.
Säger vi.